Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS EuroBonus Mastercard. Och SAS EuroBonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS EuroBonus Mastercard så får man EuroBonus-poäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 EuroBonus-poäng när man skaffar då SAS EuroBonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS EuroBonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. En av de intressanta sakerna med de här fem grejerna som de flesta ångrar på sin dödsbädd är ju att faktiskt ingen av dem handlar om pengar.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 294 och idag så blir det en bok som heter Top 5 Regrets of the Dying.
Ja, okay.
Och det är utifrån en bok som är skriven av en australiensiska som heter Bronnie Ware, som då har jobbat i ett antal år genom att hon bor hemma hos människor som sån här sköterska.
Ja, jag liksom tänkte precis fråga, så hur vet man liksom vad som är det topp, vad ska man säga, regrets of the dying?
Ja, ja. Nej, men hon har liksom, och det är lite speciellt, jag vet inte, jag har aldrig hört talas om det här i Sverige, men att hon bor hemma hos dem liksom, och det har varit mycket, liksom, detta är hennes minnens bilder av de här samtalen hon har haft med de här klienterna. Och sen blev det då en bloggartikel som blev jättekänd och sen blev det bok på det här. Och sen har hon liksom skrivit fler böcker.
Men ja, okej, okay, så den är inte helt ny,
nej,
boken?
Nej, nej. Och jag tänker så här, att, alltså detta är lite roligt. Alltså i höstas så hade vi den här att vi funderade på så här, okay, men vad är meningen med livet? Eller vart är vi på väg? Vi kanske ska göra någon förändring. Och den där processen pågår ju fortfarande. Förra avsnittet så pratade vi om så här, min resa hos Bertil. Och det, jag vet inte om det är livet eller universum eller att man just nu, det är typ som när man är gravid, man bara ser barnvagnar och gravida överallt.
Men just nu så upplever jag så här, varenda nyhetsbrev jag får handlar om någonting om det.
Ja, men jag upplever kanske inte exakt samma, men jag prenumererar på SvD och där är det också en inte en artikel, men det har varit några artiklar om det där med vad är det vi liksom ångrar att vi inte gjorde till exempel.
Ja,
eller,
så. Ja precis. Så att jag ser detta lite, vi kommer in här på bakgrunden i boken. Men jag tänker ju att jag ser ju detta lite som en genväg, att de flesta som följer Riket tillsammans är någonstans mellan 30 och 55. Och så ser jag att detta är lite som att man tar en genväg att till ett rika liv, att man liksom, okay, genom att tänka på de här grejerna redan nu så kanske man kommer få det bättre sen, att man slipper ångra sig.
Ja, men dels det vill säga att man vill ha ett rikare liv, det vill säga att innehållet i ens liv ska ju vara liksom det som man vill ha.
Ja.
Och man vill helst inte komma på det liksom 30 år eller 40 år för sent.
Ja.
För det är, alltså jag tror det är vanligt, Jan.
Jag tror
det faktiskt.
Ja.
Och jag ska bara säga, jag såg också en annan bok av två män som, de har också skrivit så, reflektioner nu när de var så 60 eller 70 liksom. Och så tänkte jag så, shit vad jag inte vill läsa den boken. Men jag skulle vara smart om jag gjorde det.
Ja.
Och jag tror vi är smarta lyssnar på vad som kommer ut från denna boken.
Precis, jag brukar ibland tänka att Riket tillsammans handlar om så här, hjärta och hjärna.
Mm.
Och hjärna är mycket så här Excel, pengar, alltså som vi hade de här två professorerna. Vi kommer ha ett avsnitt med en ganska cool amerikan snart som också har forskat i så här 20 år på aktiv versus passiv. Men jag tror att detta handlar mer om liksom hjärtat. Och jag tror att det är lite som vi har faktiskt, jag vet inte om folk har tänkt på det i loggan, men i vår logga har vi faktiskt både hjärta och ett dollartecken. Så att idag blir det ett hjärteavsnitt.
Yeah.
Men jag tänker, låt oss ta bakgrunden, för jag tycker att hon definierar bakgrunden så himla fint i sin bok.
Ja. Yeah. Vårt samhälle har stängt döden ute, nästan som ett förnekande av dess existens. Detta förnekande gör både den döende och familjen eller vännerna totalt oförberedda på något som är oundvikligt. Vi kommer alla att dö. Men snarare än att erkänna dödens existens försöker vi dölja den. Det är som vi försöker övertyga oss själva om att syns inte, finns inte, verkligen fungerar. Men det gör det inte eftersom vi fortsätter att försöka validera oss själva genom vårt materiella liv och tillhörande beteende.
Mm. Och här ska jag också säga så att jag har ju läst boken på engelska, så detta är min översättning med lite hjälp av Google Translate. Så att alla fel är våra egna. Men du kan läsa sista två stycken.
Om vi ska kunna möta vår egen oundvikliga död med ärlig acceptans, innan vi har nått den tiden, måste vi ändra våra prioriteringar långt innan det är för sent. Detta ger oss möjlighet att lägga vår energi i riktningar av verkligt värde. När vi väl erkänner att begränsad tid återstår, även om vi inte vet om det är år, veckor eller timmar, är vi mindre drivna av ego eller vad andra människor tycker. Istället är vi mer drivna av vad våra hjärtan verkligen vill ha. Att erkänna vår oundvikliga annalkande död ger oss möjligheten att finna ett större syfte och tillfredsställelse under den tid vi har kvar.
Mm. Och det är väl det som jag gillar, som jag skulle vilja med detta avsnittet. Att detta ger oss möjlighet att finna ett större syfte, att finna en större tillfredsställelse, att kunna njuta av den tiden som vi har. Att lite som Moa Diseborn, en av våra vänner, brukar säga så här, låt njuta dig själv till framgång, eller låt livet kännas lika bra som det faktiskt är.
Mm.
Men att vi målar många gånger upp de här bilderna liksom, som ibland blir lite snea.
Eller vad tänker du då på för bilder?
Nej, men lite som vi kommer komma in här på de här fem grejerna som är de vanligaste som vi ångrar. Att vi tror att saker ska vara på ett visst sätt och vi försöker anpassa oss snarare än att gå vår egen väg. Att vi går den vägen som alla andra går.
Ja,
liksom.
Ja, precis.
Men jag tänker också, innan vi hoppar in i den första, så vill jag liksom säga ett stort tack till dem i vår Patreon-community som stödjer oss varje månad, som skickar en liten slant, som gör att vi kan göra de här avsnitten, att vi inte behöver oroa oss över, vi måste ta in en fond som kan sponsra avsnittet eller så här, utan att vi faktiskt kan utforska. Ja, men så här, en australiensisk kvinnas palliativ undersköterskas bok.
Ja, precis. Liksom,
och som förhoppningsvis skapar några nya tankar som förhoppningsvis får några av oss att bara skifta de där 2 millimeterna. Det handlar inte om att göra någon så bara, oh, nu lyssnar man på detta avsnittet och nu gör man någon världsförändring. Men nej, om man bara, vi kommer komma in på det, men bara det så här, skicka ett sms till en person du tycker om. Säg någonting som du inte har sagt. Mm. Alltså så här, du vet, så här, man kan göra livet rikare genom de små stegen.
Ja, det är faktiskt fint att du säger det. För det är ofta som man tror att det ska vara så stora skiften man ska göra. Poängen det är det här, ju inte liksom.
Nej, precis, precis. Så att jag är bara så här, sjukt tacksam till vår Rika Tillsammans community. Och jag vill också säga så här, att det är inte bara att vi är tacksamma. Vi försöker också ge tillbaka genom massa extra material, extra avsnitt. Vi har Fika Tillsammans som är så här digitala Zoom-möten. Där vi har till exempel en lektor nu från Linnéuniversitetet som kommer att prata om ChatGPT och den här AI-grejen. Vi har Erik Nassén som kommer att prata om konsten att köra bil gratis. Vi har en som heter Anders Thornblad som kommer att prata om hur de åkte över Atlanten och tog liksom ett sabbatsår med barnen.
Yeah.
Etc. Så att det händer supermycket spännande. Det är nästan så att jag ibland känner så här, gud, vågar jag boka in liksom en gäst varannan eller var tredje vecka? Men och det coola är så här, man väljer själv vilken nivå man vill sponsra. Så att det är inga så här, det funkar för alla, även för studenten liksom. Man kan läsa mer, länk i beskrivningen, patreon.com/rikatillsammans, eller bara liksom klicka dig vidare till Patreon från vår sida. Så att, tack! Då tänker jag, ska vi ta den första?
Det första som man kan ångra.
Ja, och detta är då en historia om Grace. Jag vet inte, vi kan ta rubriken eller ångern först, så kan vi berätta historien liksom sen.
Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv. Inte det liv andra förväntade sig av mig.
Jag tänker att vi tar exemplen liksom från boken, sen kan vi runda tillbaka liksom lite från vårt eget liv. Men detta är liksom en av de absolut vanligaste. Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv så som jag själv hade önskat. Gjort det jag själv drömt om och inte det som liksom samhället eller andra eller mina vänner förväntade sig.
Ja.
Och här berättar hon alltid ofta så tre historier om varje
regret.
Och sen har hon ofta en berättelse från sitt eget liv. Där ska jag vara helt ärlig, så här, berättelsen om hennes klienter är långt mer intressant än berättelserna lite från hennes eget liv. Men hon berättade om att hon flyttar hem till Grace, och Grace hade då varit gift i 50 år. Hon hade uppfostrat barn och barnbarn. Hon hade varit gift då med den här mannen och hade liksom, men problemet är att deras förhållande hade inte varit superbra under åren, utan hon hade till och med beskrivit det lite som att han var en tyrann, och att han flyttat till ett ålderdomshem, och så hon såg fram emot det här livet nu utan sin man att kunna leva ett enklare, ett lyckligare liv.
Ja.
Problemet blev att hon liksom är att hon blev sjuk. Och hon blev liksom ganska dålig snabbt, och liksom så här lite ironi, eller liksom så här det värsta var att liksom hennes sjukdom var ju dessutom en effekt av hennes mans rökande. Och då skriver då...
Det är som han blev förbannad.
Ja.
Ja.
Men okay. Du kan läsa så här, nu kommer så då citat från Ronnies bok då.
Som Grace.
Om Grace.
De drömmar hon hade väntat hela sitt liv på att leva skulle aldrig hända. Det var för sent. Den ångest hon led över detta pågick och plågade henne enormt. Varför gjorde jag inte bara som jag ville? Varför lät jag honom styra mig? Varför var jag inte stark nog? Var frågor jag hörde upprepade gånger. Hon var så arg på sig själv för att hon inte hade tagit modet. Hennes barn bekräftade hårda liv hon hade upplevt, och deras hjärtan gick ut till henne, liksom mitt. Låt aldrig någon hindra dig från att göra det du vill, Ronnie, sa hon. Lova det till denna döende kvinna, tack. Det hon var emot var hennes generations doktrin, att man måste stanna i ett äktenskap oavsett vad som helst. Och så hade hon hela tiden förverkat sin egen lycka.
Att hon hade liksom hela tiden liksom så här, man skulle hålla ihop, man ska inte skilja sig, vad kommer andra tycka liksom, och så var man känd i det här samhället, och du vet, det skulle vara liksom en förlust om prestige om man skulle skilt sig. Och här blir det också så här, tänker jag, att du vet, när vi pratade om detta första gången du och jag, så var det som att, ja men så här, varför lämnar hon inte? Liksom.
Du menar att min reaktion var så att Ja, men man blir, jag blir ju upprörd när jag läser det nu liksom. Och vi, men samtidigt så har vi ju också doktriner här i vårt samhälle, så man måste ha lite förståelse.
Ja, men eller hur?
Hon var född på 40-talet,
ja,
eller vad det var.
Ja, och sen tänker jag också så här att jag tror att många stannar kvar i en relation längre än vad som egentligen är nyttigt för var och en i relationen. Och där jag såg någon undersökning, vi ska försöka göra ett avsnitt om det där, att ja, men vad var det? Var tredje kvinna har inte råd att skilja sig. Eller som en av våra kompisar som jobbar på bank sa så här, vet, kommer det in en kvinna i 40-årsåldern utan sin man, ja, då kan jag liksom slå vad om att en av frågorna kommer vara så här, har jag råd att skilja mig? Och där, jag tror att det blir så lätt ibland också att hoppa in och döma. Men ja, du kan läsa mer. Liksom.
Hon hade vikt sitt liv åt sin man som hade tagit hennes kärlek för given. Nu när hon höll på att dö brydde hon sig inte om vad folk tyckte om henne och var orolig över varför hon inte hade löst det här tidigare. Grace hade hållit uppe fasaden och levt som andra förväntade sig att hon skulle. Först nu insåg hon att valet att göra det alltid hade varit hennes eget och var baserat på rädsla. Av all ånger och alla lärdomar som mina klienter delade med sig av när jag satt bredvid deras sängar var denna vanligaste ångern över att inte ha levt ett liv sant mot sig själva. Det var också den som orsakade mest frustration eftersom klientens insikt kom för sent.
Och där skriver hon också så att det ligger ju i människans natur att liksom hitta den här styrkan för att undvika ytterligare smärta. Att vi är ju duktigare på att avoid pain, alltså att undvika smärta, än att liksom tillåta oss själva att njuta eller att känna lycka.
Yeah.
Det var som, jag tror det var någon som sa så här, att vår hjärna är gjord för att vi ska överleva, inte för att vi ska vara lyckliga. Liksom. Bronnie skriver då att längtan efter att slippa smärtan är med andra ord långt starkare än den här längtan efter njutning. Så det är ofta först när smärtan blir för mycket som vi äntligen finner modet att göra en förändring. Och det, du kan läsa det som sista här då.
Hon önskade att hon hade haft modet att leva ett liv som är sant mot sitt eget hjärta, inte det liv som andra förväntade sig av henne. När det är begränsad tid kvar finns det lite att förlora på att vara helt ärlig.
Ja, vi har varit förkylda i 2 veckor.
Ja, så gud, alltså sängliggande förkylda.
Ja. Nej, men jag tror jag brukar kalla detta för huttivation. Att det är först när hotet blir för stort, att det är så här, nu är jag trött på att vara trött, nu får det fan vara nog. Nu är det liksom då man gör den här förändringen, det är då man lämnar relationen, det är då man säger upp sig från jobbet, det är då man gör någonting annat. Och jag tror att vad detta nog handlar om för mig, den här ångern, jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv, att det många gånger handlar om rädslan.
Att det handlar om rädsla.
Att liksom så här, vad ska andra människor tycka om jag gör det här? Och du vet, för mig kan detta handla om allt från liksom utbildningen. Jag läste en utbildning jag inte gillade egentligen. Jag läste teknisk fysik. Jag ville egentligen hoppa av, men jag vågade inte hoppa av universitetsstudierna för att det var, liksom, det var inte okej för min mamma. För att jag liksom, sen var liten, att så här, skaffa dig en bra utbildning så att du får ett bra jobb. Man gjorde inte det för liksom alla andra fortsatte. Man tänkte, vad skulle jag vara den utan den där avslutade utbildningen?
Alltså det är mycket som kommer in där, vad ska man göra istället? Och hur ska man ta den konversationen med mamma till exempel?
Ja. Och jag tror att det är också här, alltså som vi har pratat med kompisar som liksom bytt karriär. Att så här, ja, men du har ju denna fantastiska, ska du nu liksom byta? Och hoppa av. Och många gånger så tror jag att den här, vad andra förväntar sig, är all välmening. Att det kommer ofta från kärlek. Om jag tar min mamma och utbildningen, så handlar det ju om så här, hon vill ju att det ska gå bra för mig, och receptet till hennes liv har varit utbildning och jobb. Och då blir det ju liksom att man håller kvar. Liksom.
Jag ska utmana dig lite grann, att det kan vara kärlek. Det är det. Men kan det inte vara så att man tar över andras rädslor också?
Jo, men såklart. Och jag tror så här, för dig, det är inte som att du, om jag skulle kasta någonting på dig här, men...
Ja, gör det.
Nej, men din doktorandtjänst skulle också vara så här, det var väl kanske så här efterhand inte ett helt rent val, att vara så här, oh, jag ska doktorera, det är det jag brinner för i mitt liv.
Alltså vet du, sen jag var 15 så tänkte jag så att jag ska bli forskare. Men det var baserat på en rädsla av att andra skulle tycka att, annars att jag var korkad.
Ja.
Förstår du? Att man är ju inte korkad om man har doktorerat.
Ja.
Så, men om jag bara ska lägga in en parentes så kan jag visst det känna mig lite som en kork ibland ändå, fastän jag har doktorerat. Det var bara för att jag var rädd för att andra skulle tycka att jag var dum.
Ja.
En osmart person.
Ja.
Och
samma sak när vi gjorde detta skiftet, att vi skulle jobba tillsammans och att vi skulle vara med hemma och att du skulle liksom ta med hand om barnen, så var ju din första reaktion var så här, jag har ju för fan inte doktorerat för att bli hemmafru.
Ja, absolut. Och det var ju också grundat i en rädsla för vad andra ska tycka.
Ja, precis.
Och folk kan ha alla möjliga åsikter, så har du kostat samhället det här och det här, det dåliga samvetet. Har du kostat samhället detta och sen så ska du inte göra det som du är utbildad för.
Ja.
Alltså du vet, det är så mycket åsikter som kan komma farande som inte ens har med en själv att göra. Ja. Men man tar in det och så lever man ett annat liv än kanske det man vill.
Ja.
Mm.
Och jag tror att detta är så lite klurigt också, för att jag tror att många av de här rädslorna så här, liksom, vi låter dem vara under ytan.
Ja.
Liksom, och att de bara liksom, ja men vet, tänk om jag fick göra det här.
Ja.
Liksom. Tänk att jag tror att detta handlar om så här, det här att sticka ut.
Mm.
Och för vissa så säger jag så här, kan jag komma inte kunna relatera till det vi pratar om. Så här, men jag har levt hela mitt liv utanför boxen. Och då brukar jag säga, men tänk om din box bara ser annorlunda ut. Att rädslan där för dig hade varit, ja men tänk att vara inne i boxen.
Mm.
Så att jag tror att detta är det som är klurigt, men denna är liksom att nu pratar vi om utbildning, hon pratar om relationen i jobb. För någon annan kan det handla om liksom så här, tänk att ja, men jag skaffade mig inte den hästen jag hade velat, eller jag gjorde inte den resan jag ville ha, eller jag gjorde inte det där.
Blev inte konstnär som jag ville.
Ja, precis.
Blev snickare istället.
Ja, för att liksom så här, snickare kan man inte vara, för det är väl ingen status i det.
Nej, men eller? Alltså, ja men ja.
Vad?
Du sa snickare kan man inte vara.
Nej, men för att det där finns ju en viss syn bland, alltså det ska jag inte sticka ur, i vissa akademikerkretsar så ser man ju ner på det. Man ska ju ha en utbildning och man ska ju ha ett yrke och man ska ha en titel.
Jo, men vet du vad? Det var inte i vår bekantskapskrets, eller jag vet inte, det var någon som du pratade om som hade doktorerat i kemi.
Ja.
Och som sen blev polis.
Ja.
Och du vet, som det snackades om det här,
ja,
att det var liksom så konstigt,
ja,
att han då var högt utbildad, sen så ville han bli polis liksom.
Ja.
Och jag tyckte också samtidigt det är så, just den grejen är så att den öppnar upp för att man kan göra så.
Ja. Ja. Och sen tror jag, och sen återigen, det blir också svårt för att jag har inte relationen till det, men jag kan ju tänka mig till exempel i den här HBTQ-världen att där måste det ju också vara liksom en sorg för väldigt många människor som känner sig annorlunda och som ska liksom vara in i någon mall. Liksom.
Vilken mall det än kan vara.
Ja. Så att jag tror att, och det är väl lite det som hon säger, så att vet, när man inser att ja, men jag har inte så mycket tid kvar, men då blir jag så här, fuck it. Nu går jag all in.
Men alltså jag fattar inte, hur gör man då? Liksom, för att komma underfund med vad det är man vill. För det är inte helt tydligt kanske ens. Nej. När man väl är inne i det här livet som bara kör på. Liksom.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag tror att detta är en utforskning.
Mm.
Och att se, och att det blir lite den där lilla rösten. Alltså jag pratade ju med någon som till exempel liksom tog hand om sin partner väldigt mycket och hade liksom lite i det där glömt bort sig själv. Liksom att man gör allt för alla andra, men liksom så här, när gör man något för sig själv?
Du pratade om den där rösten som ändå liksom envetet kanske försöker att höras. För den skriker kanske inte så ofta.
Nej, men jag tror också att det handlar om så här, att identifiera sig när det skaver.
Yeah.
Att när vi har känslan av skav, vi är inne i ett sammanhang där vi så här, jag blir trött av att vara här, eller jag kommer hem och jag orkar ingenting. Ja, men då är det ofta, tänker jag, att då har känslorna berättat för sig, men du vet här, här var du på ett ställe du egentligen inte trivs. Och mm. sen är man ju ibland i vissa sammanhang, då är det bara enkelt, det är massa av syre i rummet, man känner sig liksom helt pepp när man kommer
saker
därifrån.
Saker går snabbt.
Ja, och då upplever så här, men lätt. Då får man ju den här känslan, mm. så här, men detta resonerade med dig, detta var mm. i linje med dig, du vet, du kunde få vara dig själv, du pratade om saker, folk var intresserade av dig, du kunde bidra, du vet, du hade det här flowet. Och jag tror att det handlar om att försöka hitta fler, skapa fler sådana tillfällen. Och att liksom så här, mer formellt så pratar vi om det ibland som så här, men var i linje med sina värderingar eller var i linje med sina grundläggande karaktärsdrag eller titta på det som faktiskt är viktigt på riktigt. Men det är klurigt. Det är klurigt. Men jag tror att här handlar det nog mer om alltså modet. Att acceptera att rädslan, lite som jag brukar säga kring mod. Mod är inte frånvaro av rädsla. Mod är att säga att något annat är viktigare. Och jag tror att här, när vi blir rädda eller så, nej men det går inte, eller vi möter det där med, så då är det kanske ett tillfälle att stanna upp och observera att här är kanske någonting som jag ska utforska. Här är kanske någonting som är viktigt för mig. Här är kanske någonting som jag kommer ångra om jag inte gör detta liksom framgent. Mm. Så att jag tror att just det här att vad är sant? Vad är sant för mig? Och det är ingen som kommer kunna svara på det annat än en själv. Ska vi ta nästa?
Nummer 2. Jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket.
Ja, denna slog ju an hos mig, obviously.
Men, ja, jag förstår.
Men vi kan ju läsa här om John. Så att här berättar hon om en av sina klienter, John.
Ja. På eftermiddagen sa John, jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt, Bronny. Vilken dum idiot jag var. Från den andra fåtöljen på balkongen tittade jag över på honom. Han behövde ingen uppmuntran för att fortsätta. Jag jobbade för hårt och nu är jag en ensam döende man. Det värsta är att jag har varit ensam under hela min pension och att jag inte behövde ha varit det.
Och där är det så här liksom att John och hans fru Margaret, de hade varit friska, de hade haft pengar, de hade haft tillräckligt med pengar för att liksom gå i pension för typ 15 år sedan. Han hade liksom ett välrespekterat statusjobb, liksom han gillade göra affärer och han sa att han sa helt enkelt, men vi behöver lite till. Vi behöver lite mer pengar, vi behöver bara göra lite till.
Yeah.
Medan hans fru Margaret var då så här, men vi kan sälja huset, eller vi behöver inte ha detta huset, vi behöver inte ha alla de här prylarna, vi behöver inte ha bilarna och det där. Och så där höll de på liksom i 15 år efter liksom att barnen hade flyttat hemifrån. För Margaret så var det liksom så här att när barnen flyttade hemifrån så saknade hon då sin man. Och hon ville att de skulle hitta tillbaka till varandra, hon ville att de skulle resa, hon ville att de skulle göra saker. Och grejen var så här att John, han ville också att de skulle göra de här sakerna, men han uppskattade även den här statusen som jobbet gav honom bland vänner, som statusen som jobbet gav honom i samhället. Och han gillade liksom jobbet. Men du kan läsa då.
En kväll kom Margaret i tårar och bad honom att äntligen gå i pension. Då tittade han på denna vackra kvinna och insåg att hon inte bara var desperat efter hans sällskap, utan att de båda var gamla människor nu.
Denna
underbara kvinna hade väntat så tålmodigt på att han skulle gå i pension. När han tittade på henne var hon fortfarande lika vacker som den dagen han träffade henne, men det var första gången John insåg att de inte skulle leva för evigt.
Och sen så säger han så här, nej men jag ska gå i pension, vi ska göra detta tillsammans, men om 12 månader. Jag ska bara liksom avrunda, jag ska bara liksom avsluta mina projekt och liksom lämna över på ett ansvarigt sätt. Liksom. Problemet var ju då att Margaret blev sjuk under den här perioden och liksom var döende.
Så kommer här lite engelska. We spend so much time making plans for the future, often depending on things happening at a later date, to assure our happiness or assuming we have all the time in the world, when all we ever have is our life today.
Så.
Jag tror att jag var rädd. Ja, det var jag. Min yrkesroll hade kommit att definiera mig. Naturligtvis, nu när jag sitter här och dör, inser jag att det räcker mer än väl att bara vara en bra människa i livet. Varför är vi så beroende av den materiella världen för att validera oss? Tänkte John högt. Hans slumpmässiga meningar fyllda av sorg för både tidigare och framtida generationer, som baserade sin betydelse på vad de ägde och vad de gjorde, snarare än vem de var i sina hjärtan. Det är inget fel med att vilja ha ett bättre liv. Missförstå mig inte, sa han. Det är bara det att jakten på mer och behovet av att bli erkänd genom våra prestationer och tillhörigheter kan hindra oss från de verkligt viktiga sakerna, som tid med de vi älskar, tid att göra saker vi själva älskar. Det handlar nog om balans egentligen, eller hur?
Mm.
Mm.
Så.
Här kommer lite mer engelska. If I can leave any good in this world besides my family, I leave these words. Don't work too hard. Try to maintain balance. Don't make work your whole life.
Mm. Jag vet inte, jag blev berörd liksom. När...
Ja, och jag kan, jag, nu vet jag inte, jag har inte läst boken, det har ju du gjort. Men jag kan tänka mig att om han har jobbat så mycket när han egentligen kunde gå till pension, så har han väl jobbat när barnen var små också.
Mm. Alltså där...
Så då var han ju ensam där på, när han var pensionerad och höll på att dö.
Och där är fler exempel liksom, där han beskriver liksom en annan, där hon beskriver en annan familj där också mannen jobbade och liksom så här försörjde för familjen, men hans önskan var så här: jag önskar att mina barn hade känt mig.
Yeah.
Att de liksom visste inte vem han var i det här.
Yeah. Ja, precis. Men du är berörd ju. Vad tänker du?
Nej, men jag blev berörd. Jag blev ledsen för att... Jag fattar detta liksom... För mig handlar det kanske inte drivkraften så mycket om status, om jobbet. Alltså så här, även om jag liksom också är lätt för mig att säga när jag har fina utbildningen, jag har haft fina jobbet, jag har kunnat göra, suttit i styrelse och gjort alla de grejerna. Och det har varit viktigt för mig, absolut, å ena sidan. Och jag kan relatera till detta som han också säger, så bara lite mer. Nej, men lite som vi pratade om i förra avsnittet, att ekonomisk oro är inte så mycket oro för pengar, utan det är en oro för framtiden. Och då blir det ju lätt, alltså jag kan fatta detta, bara så här, men bara lite till. Mm. Jag har en tråd i diskussion i forumet, där folk frågar så här, men varför går inte ni FIRE? Och så säger jag så här, ja, men rationellt så fattar jag, hade vi gjort vissa livsstilsförändringar så hade vi kunnat gå FIRE rationellt, men känslomässigt alltså, så
pensionera oss idag.
Ja, ish. Men liksom, det hade inneburit att sälja hus och massa andra grejer och leva mycket på lägre utgifter än vad vi har idag.
Mm.
Men känslomässigt så skriker ju hela mitt väsen, nej, vi är inte ekonomiskt fria, vi är inte... det, för att det är liksom så här, ja, men bara lite till och att det blir, det är så enkelt att jobba.
Ja, men det är ett spår som ligger på marken redan ju.
Ja, liksom. Och för mig är ju den här, alltså det kommer in så mycket på självvärde och sånt också. Så, som han säger så här, naturligtvis nu när jag sitter här och dör eller är döende, inser jag att det räcker mer än väl än att bara vara en bra människa i livet. Och det är så här, jag fattar det rationellt, ja, det är klart att det är viktigast att vara en bra människa och vara närvarande, men känslomässigt så är jag så här, fuck you liksom, nej, det räcker inte bara att vara en bra människa, du ska försörja familjen, du ska göra massa andra grejer.
Jo, men vi pratar ju också om balans här.
Jaja.
Det var det som jag tyckte var väldigt fint i den här texten. Att det är inte bara det ena eller andra.
Mm.
Man behöver inte bara vara en bra människa.
Mm.
Eller bara gå till jobbet hela tiden. Utan det är en balans ju.
Mm.
Att man har lagom mycket av båda grejerna eller flera saker som är viktiga för
en. Men jag tror att detta hänger ihop med det andra, för att jag återkommer ju till detta så många gånger. Och detta är ju mitt olösta problem i livet.
Mm.
Och som jag har sagt många gånger tidigare. Som att ibland så kan jag vara så här, jag fattar inte att du är gift med mig. Och så tänker jag så här, Ja, men jag presterar åtminstone good shit och jag tjänar bra med pengar. Och jag,
ja, vi har haft den här diskussionen mycket.
Ja, och så att jag upplever ju absolut att jag baserar min betydelse på vad jag gör. Inte så mycket på vad jag äger. Det skulle jag inte säga att det är så här, oh, jag har ändå en snygg bil. Men definitivt på min prestation. Att jag, lite som vår vän Kajsa sa också så här, alltså på så här, plikt och prestation.
Ja, för det lever hon också efter. Ja,
ja. Mm. Och där är jag fan, du vet så här, nej men jag är en femma av en femma på plikt och prestation. Men
ja, och det är roligt att du kan liksom så pika mig också ibland så, ja, det står i kalendern att du ska jobba här nu, men sitter du framför datorn? Nej, det gör du inte.
Ja, för jag blir så här, det står i kalendern att du jobbar 9-16 den dagen.
Absolut,
och så är klockan så här 10.30, eller 9.30, då är du fortfarande inte vid datorn. Och sen 15.00 så blir det så här, jag är trött.
Kolla här, vem bäddar rent i sängen? Vem sätter igång diskmaskinen och tvättmaskinen? Vem tar ut? Alla de grejerna gör jag, och det är också jobb.
Ja.
Och jag behöver gå ifrån datorn då och då.
Ja, men du behöver inte försvara det, Carly.
Så att jag känner ju inte mig pikad överhuvudtaget. Faktiskt inte, Jan. Och Nej. Jag säger inte ens så. Jag ska ta ut ur diskmaskinen nu så du vet att jag kommer tillbaka till datorn snart. No way.
Ja. Yeah.
No way. För att det är inte mitt olösta problem.
Nej. Nej.
Plikt och prestation är inte mitt olösta problem.
Ja.
Och jag unnar inte dig det heller.
Nej.
Såklart inte.
Nej, och grejen är också så här, och att det blir ju, alltså på sätt och vis så gillar jag ju det här plikt och prestation. För det har ju liksom så här, och det är det som gör det så svårt också. Det var ju som en annan kompis sa till oss, Philip Diab, som sa att liksom så här, de två missbruken som är svårast att bli av med, det är mat och jobb.
Mm.
För att liksom så här, jobb är så accepterat, och du får ju, och jag får ju liksom dessutom så här status av andra liksom för det jobbet jag gör. Så att detta är, och sen någonting som jag skrev om på Instagram häromdagen också, att jag tror, detta skriver ju inte hon om i boken, men jag hade också kunnat liksom skriva under en här som heter så här: jag önskar att jag inte hade sparat så mycket pengar.
Mm.
Att jag tror att jag, och jag tror många som även kommer förneka detta, är att vi sparar liksom mer pengar för framtiden än kanske har den där balansen mellan att spendera dem idag. Och min upplevelse när jag tittar på människor, där är två typer av människor. De som sparar för lite, som borde spara mycket mer, eller som inte sparar alls.
Visst.
Och de som sparar, ja, de sparar ofta för mycket. Skulle jag nästan säga, väldigt få människor som sparar perfekt i förhållande liksom till sin
Det kanske
grej.
Också är för att det är så svårt att veta vad perfekt sparande är.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Mm. Mm.
Men jag tror att det är lite, för mig hamnar den lite i samma härad.
Yeah.
Jag önskar att jag inte hade jobbat för mycket. Jag önskar att jag inte hade sparat för mycket. Jag önskar att jag hade haft mer balans. Och jag tror att även detta är rädslostyrt.
Mm.
För vem är jag om jag inte jobbar?
Mm.
Vad ska jag göra om jag inte får jobba? Så att, nej, jag vet inte, den var, alltså det var så sorgligt liksom, att jag grät när jag läste detta, att liksom att, ja, man skulle bara göra 12 månader till och sen dör hon under tiden.
Liksom. Ja, det är jädrigt sorgligt.
Liksom.
Mm. Mm.
Jag vet inte om det är något mer vi ska säga kring denna.
Men jag liksom. Tror också det är vanligt att män jobbar för mycket. Om jag bara ska generalisera lite. Nu vet jag inte, nu kanske jag är ute på tunn is, men,
jo, men
förr
det,
i alla fall kanske det var så mer.
Alltså nu med risk att
ute på kontoret så. Nu jobbar ju kvinnor
ja, men lite,
förmodligen mycket hemma också.
Ja, men lite som jag vet inte om jag sa det i början av avsnittet, men att jag är lite rädd ibland för den här typen av avsnitt, för att det kan ibland vara lite tondövt.
Mm.
För att man är så här, okej, men vi är...
Man är i sin egen bubbla och sin egen värld.
Ja.
Så är det ju.
Och jag tror, till exempel när jag pratar med några av mina liksom manliga vänner, så upplever jag ändå att där är en outtalad förväntning på oss att vi ska kunna försörja vår familj.
Mm.
Och du är inte, nu överdriver jag lite, men så här, du är inte en riktig man om du inte kan försörja din familj. Och jag tror att det där...
En del av manlighets, vad ska man säga, manligheten.
Ja, ja.
Men kolla här nu, du kan ju göra det och ändå ha balans.
Ja, ja. Alltså jag, för det blir alltid
så att det ska bli så jädra mycket jobbande.
Ja, ja.
För att det är då, alltså är det så att ju mer man jobbar och försörjer familjen, desto manligare är man. Alltså är det så? Ja?
Jag vet inte, jag har inte, jag har inte funderat så mycket. Men där är... Och sen handlar inte det någonting om att inte acceptera att kvinnor jobbar eller att kvinnor kan ha en högre lön. Alltså det handlar inget det handlar om någon, det handlar inte om det. utan detta är liksom det här, ja men identifieringen med jobbet, alltså så här, som han skrev, så här, men vem är jag om jag inte är mitt jobb? Och jag märker det också bland investerare, så här, folk som har sålt sitt företag och sen liksom jobbar de kanske ett par år i styrelse och sen mår de jättedåligt för att de var viktiga, de var signifikanta och plötsligt så är det ingen som ringer och frågar, där är ingen som bokar möten, där är inga affärsluncher, där är ingenting. Liksom.
Men detta är ju effekten av att man inte hade balans.
Ja, kanske.
För tänk om du hade haft ett umgänge eller gått någon, jag vet inte, någon
eller kurs, du hade insett att det räcker med att vara en bra människa. Ja, men sorry, för de flesta...
Nej, men jag tänker mer, alltså man behöver ju inte bara tänka så, åh, det räcker med att vara en bra människa. Mm. Men man kan ju ha hobby och vänner, ett socialt liv. Det är det jag menar med balansen.
Ja, till exempel.
Är du med?
Ja, ja.
För då blir det inte så jävla hård övergång sen när man väl pensionerar sig.
Ja.
Att ingen ringer.
Ja, ja. Absolut.
Så att det finaste i denna texten är balansen,
ja.
Tycker jag.
Ja.
Okej.
Okay. Ska vi gå vidare?
Vi går vidare till trean.
Mm.
Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.
Mm.
Spännande.
Ja.
Ja.
Så här började med en historia om Jude. Och detta var också så här supersorgligt.
Är det en man eller?
Nej, det är en kvinna.
Ja.
Som 44 år gammal är hon döende. Och då Bronnie flyttar hem hos henne för att ta hand om henne. Och hon är då gift med Edward som är då en konstnär. Och liksom Edward accepterades aldrig av familjen.
Av hennes familj.
Föräldrar, utan hon fick då välja mellan då sin familj och Edward. Och sen hade de då en dotter som var 9 år gammal. Och... Ja, men du kan läsa.
Ja, jag kan läsa. Vi måste lära oss att uttrycka våra känslor nu, betonade Jude. Inte när det är för sent. Ingen av oss vet någonsin när det är för sent. Berätta för folk att du älskar dem. Säg att du uppskattar dem. Om de inte kan acceptera din ärlighet eller reagera på ett sätt som du inte hoppades, spelar det ingen roll. Det viktiga är att du har berättat för dem.
Mm.
Det är för lätt att fastna i livet och inte spendera tillbringa så mycket tid med människor du älskar, oavsett om det är familj eller vänner. Men vi måste verkligen komma tillbaka till relationer och ärlighet. Folk inser inte hur viktigt detta är förrän de själva dör eller lever med skulden efter att någon annan har dött, sa Jude till mig.
Mm. Att man inte berättar för människor vad de betyder för en.
Ja.
Liksom, för en, liksom att det är för sent.
Mm.
Och det är väl så här supervanligt, liksom någon som går bort hastigt. Att man inte känner så här...
Vi har inte sagt till varann det vi behövde säga.
Ja. Mm. Att där är osagda saker. Ja.
Ja, det krävs mod, Bronnie, fortsatte Jude. Det är poängen jag försöker få fram. Det krävs mod att uttrycka dina känslor, särskilt om du inte mår bra och behöver hjälp. Eller om du aldrig har uttryckt ärliga känslor för någon du älskar och inte vet hur det kommer att tas emot. Men ju mer du övar på att dela dina känslor, vilka de än är, desto bättre blir saker och ting. Stolthet är ett sånt slöseri med tid. Ärligt talat, titta på mig nu. Jag kan inte ens torka min egen rumpa. Vad spelar det för roll? Vi är alla människor. Vi får lov att vara sårbara också. Det är ju en del av processen.
Mm. Sen berättar hon då, för då har hon ju inte haft någon relation med sin mamma.
Nej.
Då, Jude, och... Då har hon skrivit ett brev till sin mamma.
Mm.
Liksom.
Vid det här laget kunde hon inte prata, men allt hade sagts i brevet. Jude hade berättat för sin mamma att hon hade älskat henne och gjorde det fortfarande. Hon skrev om glada minnen hon hade känt och att de positiva saker hon hade lärt sig av sin mamma. Brevet innehöll inget negativt eftersom Jude hatade skuld och ville att hennes mamma skulle veta att hon var älskad trots sorgen i deras förhållande. Judes mamma hade dök upp oväntat några dagar senare och hade varit tillbaka varje dag sedan dess. Höll Judes hand och såg när hennes dotters liv närmade sig sitt slut.
Mm. Du kan läsa det sist också.
Edward berättade för mig att Judes mamma hade pratat mycket med henne och att tårarna hade fallit ner för Judes kinder, särskilt när hon hörde sin mamma säga att hon älskade henne. Hennes mamma bad om ursäkt för att hon hade varit så dömande. Hon erkände att hon i hemlighet var avundsjuk på sin dotter och på Judes mod att bortse från samhällets förväntningar, något som hade berövat henne själv lycka i livet.
Mm.
Mm.
Vad tänker du?
Nej, men jag tänker precis som Jude sa, att man måste ju säga de här sakerna, vad det nu än är, som är viktigt för en. Och inte bry sig om exakt hur det tas emot.
Mm.
För det kan vara så att man inte får någon respons ju, men man har sagt det.
Mm. Mm.
Ja.
Nej, men jag tänker också på det här att jag tycker ju detta är jättesvårt. Alltså så här, som jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor. Nej, men som häromdagen.
Och vad tänker du då specifikt?
Men, nej, men jag tänker så här, jag tycker det är ganska lätt med dig eller med barnen.
Mm.
Men liksom utanför det så tycker jag att det är ganska svårt. Att du vet så här, jag försökte skicka till min kompis Niklas häromdagen. Bara, jag tänker på det. Och så kändes det så fånigt. Och än värre hade det varit så här, du vet, om jag hade skickat det till någon tjejkompis, då hade jag så här, shit, alltså hon kommer tro att jag raggar på henne eller att det är något.
Då får du ju nyansera det.
Jo, jag vet, men.
Men det är som hon, Jude, beskriver det, att ju mer man övar på det, desto lättare blir det ju.
Ja, Niklas blev ju jätteglad.
Ja, men det är bra, det är fint. Jag är jätteglad att höra att du gjorde det.
Ja. Och sen också så här, jag vet inte om min mamma lyssnar på det här. Men alltså, jag tänkte på det här, du vet, efter vi varit i Italien och så pratade vi med min mamma och så berättade hon ju lite mer av sin historia, för att där är vissa saker som har varit så här lite dunkelt. så insåg jag så här med min mamma, att för jag kan ibland vara så lite arg på henne för att jag tycker att hon är så bara, åh nej, det verkar så läskigt med bank-ID och betala räkningar via internetbanken.
Ja, men både du och jag har ju såna här karaktärsdrag att man ska vara kapabel och kunna saker. Och ingenting ska liksom skrämma en när det kommer till sådana saker. Så det är klart att det blir liksom lite så in your face.
Ja, det blir lite provocerande.
Ja.
Men så inser jag ändå så här, ja men fan, du vet så här, hon träffar då min pappa, liksom man, liksom så här, de hänger typ några månader bara. Och sen hänger hon med honom till ett annat land. Du vet så här, får lite samma val som Jude fick här av sin mamma. Du väljer antingen honom eller du väljer oss.
Det var väl hennes pappa, va?
Ja. Och så tänker jag så här, ja, men så gör min mamma det. Hon bara sticker. Så tänker jag så här, shit, det där var ju skitmodigt. Alltså det är ju jättemodigt. Tänk att lämna
allt.
Alltså grejen
är att vi har ju nog inte rotat tillräckligt mycket i det.
Nej.
Vad tänkte du?
Ja.
Hur lång var processen? För jag tror att det är lätt att sen, alltså att en sån process låter som att det var enkelt eller whatever.
Liksom. Alltså du är så rolig, du bara kidnappar min konversation.
Ja, ja.
I alla fall, så insåg jag så här, att det var modigt.
Mm.
Så häromdagen så ska jag säga det till min mamma. Och så sa jag så här, mamma, så här, jag ändå tyckte att du var modig. Och jag vet inte vad jag förväntade mig för svar, men jag fick ett sånt här svar som var lite pompöst. Jag sa, det var som var typ så här, ja, jag var väl glad att du äntligen insåg det, eller någonting. Och jag, och jag blev så här, men vad fan? Och då var jag så här,
jo, men vad var det för feedback? Det är ju spännande. Det behöver vi kanske inte ta nu. Men nej, alltså, du fick feedback där på något vis.
Jag fick i alla fall en reaktion som jag inte förväntade mig. Och som bara var så här, nej, då skiter jag väl i det då. Var min spot, och så gick jag och satte mig i bilen. Liksom.
För ni avslutade diskussionen där med det.
Ja, vi var ute.
Herregud, John.
Ja, så att jag fattar detta när hon säger också så här, men du kan få någon så här konstig.
Du kan få någon som säger så, skit ner dig.
Ja.
När du säger,
när man berättar någonting som är autentiskt eller från hjärta.
Och det jag tycker det är fint att Jude sa det, att man kan, du vet, bara du har sagt det så.
Ja.
Jag kan ju också vara så att jag skickar SMS till våra vänner så. Jag tänker jättemycket på er och eller till min syster och sådär. Och Och så tänker jag så, de kanske inte ens svarar och det är okej liksom.
Ja.
Det spelar ingen roll.
Ja. Och sen så tänkte jag också så här, det som också så här stack ut för mig var det här brevet som hon liksom skickade till sin mamma. För där tänker jag, alltså jag gick någon kurs i personlig utveckling och så var det någon som sa, någon handledare som sa så här, det finns alltid någon personlig utveckling att göra med sina föräldrar.
Ja, där, absolut.
Där är liksom alltid någonting att liksom
reda ut,
men prata om eller... Liksom man
för perspektiv på,
ja, för man har alltid en åsikt om sina föräldrar för att de flesta av oss går från den här bilden att liksom föräldrarna är allsmäktiga och vet allt tills man inser så här, shit, de har inte koll på läget, och sen till slut så kan man till och med bli arg på dem för att de har liksom betett sig eller gjort vissa saker, eller där det blir liksom ja, men så här, människor du har i ditt liv som du egentligen inte har valt Vad tänker du om det?
Nej, men jag tänker på mina egna föräldrar. Alltså, jag har ju inte kontakt med dem. Och dels för att det är destruktivt med min mamma, upplever jag. Men jag tänker ju på henne varje dag. Så tänker jag så. Fundera på hur hennes liv blev och varför det blev som det blev när vi växte upp. Och då kan man tycka så att det verkar skitjobbigt att tänka på henne varje dag. Liksom. Mm. Eller på min pappa. Som lämnade när jag var liten. Men det ger... Med mina samlade livserfarenheter så fattar jag mer och mer, tror jag.
Mm.
Och får mer och mer empati för de valen som de gjorde. Och sen kan jag ändå tänka så, jära korkade! Kan ändå döma dem, liksom.
Mm.
Men det blir bättre och bättre.
Mm.
Det blir det.
Men vad tänker du om att skicka sånt brev?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alltså, jag vet inte, det skulle ju vara för min egen skull då liksom.
Ja, men såklart.
För det kan vara så att det aldrig, det här är väl det bästa tänkbara scenariot, att mamman kommer och de pratar med varandra.
Mm.
Men det är inte det scenariot jag tror jag skulle få överhuvudtaget liksom. Så att det hade ju varit för min egen skull då.
Mm.
Att bara så skriva vad jag tror hon har upplevt, liksom, eller hur, att jag vill förstå, att jag har velat förstå, liksom.
Mm. För jag tror precis som du säger, jag tror att det handlar om just där, ja, men modet att uttrycka, uttrycka sina egna känslor. Jag ser ändå att du blev lite berörd, vad tänker du?
Ja, jag vet inte. Det är ju ändå ens mamma, liksom. Det är ändå min mamma.
Mm.
Så det finns ju känslor där.
Mm. Men jag tror att det finns det för oss alla.
Mm.
Och jag tror också...
I och med att jag har haft, liksom, jag tycker att mina föräldrar har varit assholes, liksom.
Mm.
Samtidigt som jag också har empati för dem, så känner jag så, hur viktigt det är för mig själv att hela tiden reflektera över min egen roll som mamma. Så jag är ju ändå glad för det jag har varit med om.
Mm.
Så det skulle jag också kunna, jag skulle kunna skriva det i ett brev om min mamma hade tyckt så. Jävla idiot. Hon hade säkert tyckt så att jag är en idiot som skriver en sån sak.
Men det, och du vet, det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll. Nej, det blev det så självterapi här.
Ja.
Det var ju inte meningen riktigt.
Ja.
Ja.
Det, sen tänker man också så här, shit, vad kommer jag med ens egna barn? Kommer de också sitta i
en
podd?
Jo, men det är just det att man blir självreflekterande för att man har haft någonting med sina föräldrar. Alla har ju haft något med sina föräldrar. Men det är ju, tror jag, det är viktigt att man blir självreflekterande kring sina egna barn.
Och jag tror också att det blir liksom så här, du vet, att när man kommer till att man är döende så tror jag att det där är viktigare att reda ut det där, tror du inte det? Att det är så här krasst, där finns egentligen inget incitament för dig att göra något sånt idag.
Nej, det finns det inte.
Nej. Och jag tror att egentligen hade det varit mycket enklare för mig att säga till min mamma att hon är modig liksom när hon är döende än säga det nu. Det är mycket svårare nu.
Upplever. Fast det är värt mer nu.
Det är nog värt mer.
Värt mer nu än när någon är döende.
Ja. För då tror jag också att man hamnar i den där tidspressen eller att man ångrar.
Ja, eller att man liksom, känslorna, du vet, det blir lite så kaos i känslorna och man måste säga allting nu och det blir kanske lite så, jag vet inte, var kommer det ifrån liksom? Mm. En desperation kanske när det väl är för sent nästan.
Mm.
Mm. Jag hade nog gärna velat säga det innan det är för sent eller innan det ens börjar bli för sent.
Mm. Ja, nej,
för då känns det också som det kommer ärligast.
Ja, nej, men jag tror att den är klurig. Den är klurig och den är rolig på sätt och vis också. För att jag tror att denna kan skapa mycket glädje. Att det är inte bara så här, du vet, vi måste ta hand om skavet. Utan som vi säger så här, ja, men du vet, mässa en kompis som är viktig eller mässa en vän.
Yeah,
eller liksom mässa dina barn om de är vuxna eller liksom så här. Och det sjuka är att när vi uttrycker våra känslor så blir det ju ofta kärlek. Det kommer ju ofta från kärlek och människor blir glada liksom. Men vi är så jävla, eller jag är så jävla rädd för vad människor ska tycka.
Ja, för man ska också verka det. Som lite nidig eller man verkar som att man är en känsloboll eller whatever liksom.
Ja.
Att man kommer verka som att man är i behov av någonting. Ja. Men man kanske inte ens är det.
Nej, och det är ju det som hon Judith skrev också. Så här, stolthet är sånt slöseri med tid. Ärligt talat, jag kan inte ens torka min egen rumpa.
Nej.
Och det där tänkte jag också på mycket i boken. Att liksom hon Bronnie skriver det i något kapitel. Liksom, att hon reflekterade över mycket hur början av livet och slutet av livet tillsammans. Hon skriver så här, it's all about the food and the bowels. Liksom.
Ja, precis,
så, har du ätit, har du varit på toa? Liksom.
Ja.
Ska vi ta nästa?
Fjärde av femte. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner.
Mm. Och här var det också liksom, vi börjar med historien så kan vi ta här lite. Skulle läsa.
Ja, man tror aldrig som en mamma som ammar sin vackra lilla flicka att något någonsin skulle kunna ta bort er närhet. Men närheten försvinner, precis som livet ger så tar livet, delade hon. Hon har sitt eget liv nu och jag har lärt mig under åren att man bara måste släppa taget. Jag tog henne in i denna världen men vi äger inte våra barn. Vi är bara välsignade med rollen att vägleda dem tills de kan flyga på egen hand. Och det är vad hon gör nu.
Mm. Och då var det liksom en, jag tror hon heter Margaret, som då berättade om sin dotter som hade flyttat till Japan. Eller vad det var, och som var ensam. Så detta handlade väldigt mycket i det här kapitlet om ensamhet.
Ja.
Liksom.
Jag har dött av ensamhet här, älskling. Jag hade hört att det var möjligt och det är det. Ensamhet kan säkert döda dig. Jag blir så sugen på mänsklig beröring ibland.
Du vet, och så berättar också det här som inte, du vet, den här damen, du vet, hon hade inte fått en kram på flera månader.
Nej.
Liksom. Och ganska tragiskt också, så vet jag, tror hon Bronnie skriver det så här, liksom, vill du bli deprimerad eller så här, gå in på ett ålderdomshem och liksom se hur många människor som är ensamma.
Mm.
Liksom.
Mm. Jag saknar mina vänner mest av allt. Några har dött. Vissa är i situationer så som jag. Några har jag tappat kontakten med. Jag önskar att jag inte hade tappat kontakten med dem. Du föreställer dig att dina vänner alltid kommer finnas där, men livet går vidare. Och plötsligt finner du dig själv med ingen alls i världen som förstår dig eller som vet något om din historia.
Mm. Och detta tänkte jag också jättemycket på när jag läste det så här. Gud vad viktigt det är det här med historien. Alltså så här, du vet att man har vissa vänner som är liksom
som har varit med.
Som har varit med. Så man, liksom, du vet, så här, man behöver inte berätta. Utan du vet, så här, man bara hakar i där man var för. Mm. För att där är så mycket historia. De har varit med om alla de här signifikanta händelserna i ens liv.
Ja, likadant med syskon.
Ja.
Exakt likadant som med syskon.
För där var ju också så här liksom, ja, men jag vet inte, jag tyckte det var någonting som berörde mig att liksom, du vet, tänka till slut så finns det inte människor som kan din historia.
Nej, och jag har jobbat på ålderdomshem.
Mm.
Och de människorna, de damerna som bodde där, de blev ju vänner med varann. Men det är ju liksom de sista åren.
Mm.
Och det var många som var änkor. Mm. Så de hade inte sina män längre. Och de hade heller inte så många vänner. Alltså de var ju över 80 allihopa liksom.
Mm.
Så många vänner hade ju dött.
Mm.
Och så tänkte jag så helt strategiskt. Jag vet inte, det kommer att låta så idiotiskt. Man måste skaffa sig vänner genom hela livet.
Mm.
Också sådana som är yngre. Och för det är sin egen skull liksom.
Mm.
Mm. Kan säkert provocera någon.
Jo, men hon skriver ju det också. En annan dam som hon var hos. Elisabeth.
Mm. Det handlar om att ha rätt vänner för rätt tillfälle, antar jag, funderade Elisabeth. Jag har helt enkelt inte de rätta vännerna för det här tillfället och för min avresa. Förstår du vad jag menar?
Mm. Det tänker jag också på. Liksom, att, ja, man behöver ju olika vänner i olika faser i livet. Liksom. Men du kan väl läsa det.
Tappa inte kontakten med de vänner du värdesätter mest, Bronnie. De som accepterar dig som du är och som känner dig mycket väl, de är i slutändan värda mer än något annat. Det här är en kvinna som talar av erfarenhet, insisterade hon lätt och log mot mig genom sin smärta. Låt inte livet komma i vägen. Vet bara alltid var du hittar dem och låt dem veta att du uppskattar dem under tiden. Var inte rädd för att vara sårbar heller. Jag slösade bort dyrbar tid på att inte låta dem alla veta vilken röra jag var.
Mm. Vad tänker du?
Ja, men jag tänker, låt inte livet komma i vägen. Och jag slösade bort dyrbar tid på att inte låta dem alla veta vilken röra jag var.
Mm. Jag tror hon hade problem med alkoholism eller något sånt där.
Ja, och så vill man typ inte berätta det.
För man, man vill inte liksom störa sina vänner, man vill inte belasta dem. Nej, utan man ska klara sig själv.
Men det kan ju vara så att man belastar sina vänner och säger jag är alkoholist eller jag har problem med ditt eller datt eller jag är deprimerad. Och det kan ju vara så att de inte vet hur de ska hantera det.
Mm.
Och det har jag varit med om. Och det är helt okej.
Mm.
För du vet, det var inte som att världen rasade. Utan det var i den situationen så visste då vår vän Kristoffer inte vad han skulle göra när jag brakade ihop.
Mm.
Detta var ju 20 år sedan, men ja, vi är vänner ändå liksom.
Mm.
Det var i den situationen som jag bara förstod. Så, men nu gav jag honom lite för mycket här. Jag kan ju liksom försöka.
Men vad är din poäng, Karin?
Jo, men min poäng är att även om man känner så att jag, om man nu liksom visar vilken röra man är för sina vänner, så ja, det gör ingenting liksom.
Nej.
Vissa är kvar och vissa vet inte hur de ska hantera det och sen så kommer de tillbaka eller whatever liksom. Det är, man tror att världen kommer gå under.
Mm.
Men det gör den ju inte.
Nej, och det kan vi också prata om ser vi något annat. Alltså att man behöver inte hoppa in i den andras drama.
Nej, precis.
Liksom. Mm. Men jag tror inte att det är en framgångsstrategi att undanhålla sina vänner.
Nej, men för då man bara förlorar dem.
Ja.
För de känner ju inte sig inkluderade i ens liv. Liksom.
Ja. Men och jag tror att det där låter inte livet komma i vägen. Alltså jag tänker, vi behöver bara titta på oss själva. Vi har ju tappat kontakten med många människor de senaste 5 åren.
Mm.
Eller 9 åren sen vi fick barn. Visst. Och det är bara att titta nu. Att det är liksom det är körning till träning 4 gånger i veckan. På helgen är det match. Och sen ska vi släppa avsnitt på söndagar. Så att det är typ så här. Vi knappt, och de 2 andra dagarna är vi så trötta bara, gud vad skönt att det inte är någon aktivitet.
Ja.
Så hinner man inte träffa någon. Och det är ju likadant för våra andra vänner.
Mm.
För det är inte som att man hör av sig och så bara, nej jag vill inte träffa dig. Utan alla blir ju glada. Så att liksom, ja, men det är klart att vi ska träffas när det kommer. Men Men det blir liv. Jag tror i 40-årsåldern om man har barn så är det fan att livet kommer i vägen.
Mm.
Och att man behöver göra en effort att upprätthålla kontakten med sina vänner.
Mm.
Det är i alla fall min insikt. Och det är väl någonting som jag som ändå gillar andra människor är någonting som jag upplever. Så att 2023, de senaste månaderna, så är detta någonting jag jobbar på.
Mm.
Att faktiskt ta upp kontakten med folk och att berätta för dem att de är viktiga, hitta på grejer. För att jag tror att det gör ju livet rikare. Och sen är det en sån absurd grej i detta, nu blir det ett sidospår.
Ja.
Men lite som jag brukar säga, att våra avsnitt handlar både om hjärta och hjärna. Att ibland så tänker jag också apropå min ekonomiska oro, att jo, men var är det, om det skiter sig i ens liv, var är det man får hjälp? Jo, men av människor runt omkring en.
Mm.
Och detta sa ju Klas-Erik då, min mentor, för många år sedan också. Så här, men John, du vet, den som har en riktig vän, den är miljonär. Så att det blir ju också så absurt. Ibland tänker jag så här, att man ska klara allting själv.
Yeah.
Medans liksom så här, ja men det visar ju alla sådana kriser. Att liksom så här, ja men det du får, det som är viktigast i en kris är att ha människor, ha en community runt om dig.
Mm. Så att
jag vet att jag tycker detta var lite så. Och det, sen är det här han berättar, detta är då en annan klient som hon har som jag tror Harry. Harry verkade så himla rolig. Du vet, så här, man skrattar ibland också, man gråter ibland när man läser boken, man skrattar. Och då var det Harry som var så här karakar med glimten i ögat. Och sen så hade Bronny kommit då och så hade han så här, kan jag inte få bjuda dig på lunch? Så hade de gått ut på någon sån här seglingsklubb och sen kommer de, och så hade han bett henne så här, men kan du inte ha på dig en klänning? Och så, eller kan jag få köpa en klänning? För hans fru hade dött för det så 20 år sedan.
Ja, ja.
Mm. Och så kommer hon dit då, ja, och sen så ser du att vid ett annat bord så sitter där liksom fem andra män i samma ålder som tisslar och tasslar och tittar. Då har han ringt till sina kompisar, alltså, titta, jag har fått gå hit med den här vackra kvinnan liksom. Och hon är bara, alltså, när man är 85, om man kommer med någon som är 30 års ålder, det spelar ingen roll hur man ser ut. Man kommer vara attraktiv i era
ögon.
Så här, great physical shape eller vad det var. Du vet, och hon är så himla rolig, för hon, liksom, hon spelar med.
Hon bjuder på
hon
det.
Hon bjuder på det och, liksom, och att det blir så mycket glädje, alltså, i de här människornas liv. Men du kan läsa då vad liksom Harry pratar, för han pratar just om det här, att han hade massa av vänner, även när han var gammal liksom.
Ja, min familj kommer först, men du behöver människor i din egen ålder också. Om det inte vore för de vänner jag har fått genom klubbarna skulle jag ha varit en väldigt ensam gammal person.
För han var då engagerad i så här båtklubben och vandringsklubben och liksom.
Ja, precis. Så. Mm. Mm. Jag skulle inte ha varit ensam. Vänta här, vad har du, hur har du översatt?
Ja, det var bara dåligt översatt. Jag skulle inte varit ensam eftersom jag har mina barn och mina barnbarn, men jag hade varit ensam för att jag hade inte haft sällskap med likasinnade människor i min egen ålder.
Nej, precis.
Att han var så att, ja, men, okay, att ensam, då tänker man så här, ja, men familjen, ja visst, du behöver din familj, men du behöver ändå dina vänner också, du behöver människor i din egen ålder. Eller?
Som fattar den.
Ja.
Ja. Vilken tid ger den här, vilken tid ger du den här veckan för att umgås med vänner? Det är vad jag vill veta. Jag skrattade åt hans ihärdighet och sa att det skulle finnas gott om tid att komma ikapp med mina vänner senare. Just nu vill jag njuta av min tid med honom. Harry, som också var min vän. Det räcker inte, min kära fröken. Du gör precis som andra gör. Du har säkert lärt dig vid det här laget att du måste ta dig tid för dig själv också. Hitta lite balans och avsätt regelbunden tid för dina vänner. Gör det för dig själv, men ännu mer för dem. Vi behöver våra vänner.
Mm.
Mm.
Och det tyckte jag också var så fint. Att liksom, gör det, liksom så här, du gör det både för dig själv.
Och för
men,
dem.
Ja. Men du gör det faktiskt för dem också. För att de behöver ju också vänner.
Ja, de behöver också vänner.
Ja.
How surprising!
Ja.
Ja, precis. Men det är en stor poäng i det här, att vi behöver likasinnade i samma ålder. Det är ingen som förstår det än så bra som de som är i samma ålder och samma fas, typ.
Ja, eller samma situation, eller varit med om samma.
Ja, det är så effortless på något vis.
Ja.
Mm.
Så att,
visst,
så att,
man har mycket att prata om, mycket gemensamt. Ja.
Ja.
Det är jätteskönt.
Ja. Så att Harry verkar ju, han verkar ju vara den så här roligaste.
Han liksom, verkar vara en skön snubbe. Karakar,
ja.
Sa du.
Ja, och sen hade liksom, du vet, och de vågade inte komma fram. Och sen gick han och presenterade dem. Och du vet, då kom de och hälsade.
Men var han...
Och så här gentleman.
Ja. Mm.
Vadå?
Okej. Okay. Jag tänkte om han var döende eller...
Jo, men han var döende.
Han var det. Ja, ja. Han behövde hjälp.
Och det är det som är så sorgligt, för att liksom... Man får följa alla de här personerna. Och sen dör de.
Ja, men de gör ju det ju. Ja. Jag har också varit med om att, de här, att damerna dog på det här ålderdomshemmet. Och jag tänker ofta på dem.
Mm.
När de gick bort, liksom. Jag vet inte vad jag ville säga med det riktigt. För vi har ju inte haft folk i vår närhet.
Mm.
Men när man väl har känt någon som inte finns längre, så är det som att det är, ja, det är något väldigt speciellt.
Mm.
Det är det. Något väldigt speciellt är det. Mm. Tänka på de människorna. Mm.
Ja.
Japp. Okej, ska vi ta den sista nu då?
Ja, nej, men sen var det väl lite roligt också. Du vet, Harry här, de pratar. Du kan läsa också vad de skriver. Mm.
Under dessa samtal var vi båda överens om att kvinnor närmar sig vänskap väldigt annorlunda än hur män gör det. Kvinnor värderar vänskap på ett starkare sätt känslomässigt. Deras vänskap växer närmare genom mycket prat om känslomässiga saker. Män behöver vänskap för att prata också, sa han. Men de gör det här bäst när de gör saker tillsammans, som att spela tennis, cykla eller göra något aktivt. Män tycker om vänskap där de kan lösa saker, lösa problem, vare sig de är fysiska eller känslomässiga, och detta händer oftast bäst när de är aktiva.
Mm.
Mm, ja, men det kan säkert stämma, men jag känner ju också att jag löser problem. Eller så, känslomässiga problem. Men ja, jag behöver inte spela tennis för att det ska hända.
Nej, eller precis.
Nej, jag och Lotta, vi brukar ju gå och träna.
Ja.
Och så, men egentligen vill vi bara snacka.
Ja.
Så att mer och mer men har det hittar... blivit så här, men vi behöver inte träna, vi kan bara snacka.
Exakt, det hittar ju på precis.
Så är det ju liksom.
Ja, precis. Nej, men det var roligt, han skrev också så här, Harry sa, ja men, för hon var också väldigt praktisk, hon har Bronny som var så här, ja, bästa sättet att lära känna en man, det är så här, hjälp honom måla staketet liksom. Mm. Jag tyckte det var så, jag tyckte det var fint. Nej, men jag, så här, återigen, skit i män, kvinnor grejen, utan jag bara sa så här, att nej, men vänskap kan se annorlunda olika ut.
Ja.
Det var väl liksom det som jag tänkte i det här.
Mm.
Ja.
Ja, jag listar fortfarande, jag försöker fortfarande lista ut det här med vänskap alltså.
Ja.
För den är också olika, det är inte bara män, kvinnor som han, som Harry beskriver det här, utan det är mer så här, person till person.
Mm.
Alltså det är spännande med vänskap, det är det.
Ja. Mm. Så vad tänker du? Eller så här.
Rent konkret så har jag en vän som jag liksom, jag hör av mig till ibland.
Mm.
Men hon hör inte av sig så mycket tillbaks. Men när jag väl hör av mig så händer det saker och så gör vi saker.
Mm.
Så att jag är lite så, hur funkar det här egentligen? Jag måste nu nästan fråga henne. Ja. Jag måste fråga henne. Det är det bästa sättet, tror jag.
Mm.
Att bara så ärligt säga så.
Ja, och då är vi tillbaka där. Du vet, förväntningar, mod, att säga vara autentisk, säga vad det är som spelar roll.
Ja, och också ödmjukhet.
Ja, ja.
Att man inte har alla svaren själv.
Ja, exakt.
Ja.
Vad ska vi ta den sista?
Ja, 5. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare.
Mm.
Den låter ju så helt diffus.
Ja, jag tyckte också denna var svårast faktiskt. Alltså de andra kan jag direkt relatera till både vad jag gör fel och vad jag vill göra mer av, vad jag borde göra.
Men den här är nog väldigt viktig.
Ja.
Ja, jag har ska en du, känsla för det.
Ska du läsa?
Jag önskar att jag hade varit lyckligare. Vilken eländig person jag har varit. Jag tyckte bara inte att jag förtjänade att vara lycklig. Men det gör jag. Jag vet det nu. Jag skrattade med dig i morse och insåg att det inte alls behövdes att känna skuld för att jag var glad. Jag satte mig på sidan av hennes säng och lyssnade medan hon gick vidare. Eller medan hon pratade vidare. Det är verkligen vårt eget val, eller hur? Vi kan stoppa oss själva från att vara lyckliga för att vi tror att vi inte förtjänar det. Eller för att vi låter andras åsikter bli en del av vem vi är. Men det är väl inte vilka vi är. Vi kan vara vem vi än tillåter oss själva att vara. Herregud, varför förstod jag inte det här tidigare? Vilket slöseri.
Mm.
Kath sa hon.
Nej, Kath sa.
Sa hur hon hade kommit att se vilken kraft tacksamhet är. Det är lätt att alltid vilja ha mer av livet, sa hon. Och det är bra till viss del eftersom det får oss att växa. Men eftersom vi aldrig kommer att få allt vi vill ha och vi kommer alltid att behöva växa, är det viktigast att uppskatta det som vi redan har på vägen. Livet går så fort, konstaterar hon, oavsett om man lever i 20, 40 eller i 80-årsåldern. Jag är inte ledsen för jag har levt, för jag har lärt mig genom det mesta av det jag har gjort. Men om jag skulle gjort något annorlunda, om jag får chansen igen, så skulle jag släppt in mer lycka i livet.
Mm, det kommer lite till här. Jag har skrivit rätt mycket på denna eftersom jag tyckte att denna var svårast.
Mm. Vidare här nu då. Vi har alla ett positivt bidrag att göra. Jag har gjort mitt, men medan jag letade efter mitt syfte i livet glömde jag att njuta längs vägen. Allt handlade om resultatet. Att hitta det jag letade efter. Sen när jag hittade ett arbete jag älskade, ett arbete jag kunde göra med den uppriktiga avsikten att bidra, var jag fortfarande resultatbaserad. Det här var något som jag har sett ofta. Det var också bekanta ord från andra klienter. Medan man arbetar mot mål försummas nuet allt för ofta på vägen. Det här var vad Kath pratade om. Hennes lycka var baserad på slutresultatet och hon njöt inte av vägen att ta sig dit. Jag kommenterade att ingen av oss var immun från att göra det samma sak ibland. Hon fortsatte. Ja, men på det här sättet har jag berövat mig själv potentiell lycka. Det är vad jag menar när jag säger att jag skulle gjort det annorlunda. Det är verkligen viktigt att arbeta för att hitta ditt syfte och bidra till världen, oavsett kapacitet. Men det är inte rätt att låta resultatet bestämma din lycka nu. Tacksamhet för varje dag på vägen är nyckeln till att erkänna och njuta av den lycka du har nu. Och när resultatet kommer in, eller
inte när
resultaten kommer in, eller när du går i pension, eller när det eller det händer.
Mm.
Jo, men jag tycker att jag fattar denna.
Okej, okay, shit.
Men jag kan också bli slagen ibland av att jag bara borde njuta. Som häromdagen när jag pysslade med vårt Instagram.
Mm.
Så kände jag så att jag får lov att vara kreativ. Och jag får lov att göra något som jag typ kan. Men det är ändå lite svårt och sådär. Och så kände jag så genuin lycka. Och så sa jag det till dig så att det här var jätteroligt.
Mm.
Och i och med att jag vet så detta har ju inte hänt på skitlänge. Att jag har känt just den känslan. Mm. Av lycka när jag typ är kapabel till någonting och det är något nytt och det är något kreativt, så förstår jag i den stunden så här, nu behöver jag njuta.
Mm.
Jag behöver njuta nu av denna känslan och jag ville säga det till dig också.
Mm. Jag fattade inte som vanligt.
Jo, men du såg glad ut, men jag vet inte för det är så övergående.
Mm.
Det är så övergående och just för att jag inte har känt den känslan på jättelänge, så förstår jag det är nog extra väl just i det ögonblicket. Jag säger inte att jag är bra på att känna lycka och bjuda in den och säga att jag förtjänar den.
Mm.
Men jag minns det ögonblicket väl.
Mm. Ja, men jag tänker också jag tänker ju mycket på det som Moa säger här i detta, att låt livet kännas lika bra som det är.
Mm.
Eller njut dig själv till framgång. Eller...
Ja, den är ju otroligt fin.
Ja, att jag tror att Jag känner mig nog lite träffad, för att det blir lite så här, om jag ska överdriva, så blir det så här, bra resultat, bra känsla. Liksom så här, bra resultat så här, ja men det blev mycket pengar, ja men då kan man få vara lite lycklig för det just där och då. Men om det hade varit dåligt resultat, liksom, ja men då kan man inte känna sig lycklig. Alltså förstår du?
Om du skulle känna dig lycklig ändå, om du bara skulle så bjudit in en lyckokänsla. Jag vet inte om du kan det. Men det är klart man kan bjuda in en lyckokänsla ändå.
Ja, men jag tror...
Fast det har gått dåligt på börsen eller ens pengar har liksom...
Ja, men precis.
Man har ju fortfarande pengar kvar ju.
Ja.
Och man ska ändå äta en god middag ikväll och barnen, man får krama dem snart. Jag förstår att det låter som att jag har listat ut allting.
Ja.
Men det är där som jag lever. För att det... Ja, det kanske också är smått av mig att vara lycklig bara på det viset.
Nej, men jag tror att det är precis det handlar om. Jag tror att det handlar om att njuta av det lilla här och nu, oavsett vad det är. Lite, de är ju inne på det också med tacksamhet. Det finns ju sådana gratitude journals. Och så skriva vad man är tacksam för. Så det här är en grej jag inte tog upp i det här när jag förberedde som jag tyckte var så jävla jobbigt. Hon skriver också när en barn går bort.
Ja, usch ja. Ja, fy fan.
Mm.
Mm.
Och då skriver hon också där först att ja, det är så illa som alla säger.
Ja, det är så illa som alla säger. Det kan jag absolut tänka mig.
Men sen säger hon också det här att många som då har, att de har fått njuta av den tid de har.
Som de har haft med barnet. Jag tror det är så man får angripa det. För jag har också tänkt så, tänk om något av våra barn skulle gå bort. Så tänkte jag på den här grejen som någon har skrivit. Jag minns tyvärr inte vem nu. Men som skrev så, jag har fått vara med om dig.
Ja, detta tror jag är oväntad vändning.
Vi får väl klippa här.
Ja, precis. Vad tänker du?
Jag vet inte vad jag tänker riktigt. Jag tänker att ja, men det här att jag har fått vara med om dig. Det är nog så jag skulle angripa det liksom. Enda sättet för mig faktiskt. Men så är det ju liksom. Alltså man har ju fått vara med om sina vänner med. Alltså man har ju fått vara med om en hel del. Som man kanske inte tänker på att man har fått lov att vara med om det.
Mm.
Det är väl en sån där tacksamhetsgrej. Men den är väldigt fin tycker jag. Väldigt fin. För all lycka är ju liksom övergående. Men det finns ju liksom något, om man nu kan fånga sig själv i de ögonblicken, så är det ju, det kanske är det de pratar om i det här, att tillåta sig själv att vara lycklig.
Exakt. Och jag tror att det är därför jag blev berörd också. För att det är, apropå detta med jobba mycket eller spara mycket, att jag upplever så här att liksom så här, fan, jag är hela tiden på väg.
Ja.
Jag är hela tiden på väg i den här rörelsen. Och att denna liksom handlar lite om att, ja men så här, jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare. Att, ja men uppskatta detta kanske idag. Att liksom,
ja,
att,
och det är nog en övningsfråga. En övningsfråga, för man tycker så, fan, alltså om man aldrig har gjort det. Om man aldrig har gjort det så är det nog svårt. Men alltså man får bara göra det tills det liksom börjar lossna.
Mm. Precis.
Stanna upp liksom i ögonblick. Jag minns när jag doktorerade. Och detta är ju så jävla corny alltså.
Ja, så bra.
Så hade jag precis lagt fram min avhandling och vi stod vid snacksen och champagnen och väntade på att betygskommittén skulle komma ut och säga om man var godkänd eller inte.
Mm.
Och så kom betygskommittén ut och så sa de att jag var godkänd och så applåderade alla.
Mm.
Och då, i det ögonblicket, så sket jag verkligen i vad folk tyckte, att jag bara blundade. Jag stod så och blundade.
Mm.
Och det såg, jag såg säkert jävligt fånig ut. Men jag minns det ögonblicket som en sån varm lycka liksom.
Mm.
Så att alltså, om man kan fånga sig själv. Och jag kunde det där och jag är så glad för det.
Mm.
Men det är ju många ögonblick som jag inte har gjort. Men man får tänka så, jag klarade det ögonblicket. Det ögonblicket klarade jag av att fånga mig.
Det har du inte berättat för mig.
Nej, och jag vet inte om du minns att jag stod där och blundade.
Nej.
Jag stod så. Liksom. Det var som att jag var full. Jag fick champagne över hela mig. Liksom.
Ja.
Mm.
Mm. Ja, men jag tänker att detta hänger ihop där också med det första. Att jag önskar att jag hade haft modet att vara sann mot mig själv.
Ja.
Och det var ju du där.
Ja, det var jag. Jag tänkte så, skitsamma vad folk tycker.
Ja, precis.
Ja.
Nej, men jag tänker så här. Och det roliga är också så här, om man tänker efter, typ, för nu har vi gått igenom alla de här fem. Yep. Ingen av de här fem typ handlar om pengar.
Vilket Nej, det gör de ju inte.
Vilket också är så här, lite intressant, tänker jag ibland, med allt det vi pratar om och den rollen vi, eller den, det värdet vi tillskriver till pengar och till liksom vad vi strävar efter. Eller jag, liksom. Bra. Är det någonting mer du tänker?
Nej, men jag har väl blivit medveten om min dödlighet nu sen det senaste året kanske.
Ja.
Att jag har fram till förra året så kommer jag inte dö liksom.
Ja.
Vem vet, man kanske har kommit långt i forskningen. Alla de tankarna fanns ju. Jag kanske aldrig behöver dö.
Mm.
Men det är nog ändå bra att fatta att det kommer att hända.
Mm.
Ja, vad tänker du då? Nej, alltså, nu blir det sådana plattityder verkligen. Ja.
Nej, men jag upplever att du har förändrats där mycket.
Ja.
Faktiskt.
Innan du, var jag jätterädd för det, eller hur?
Ja. Men vet du vad? Det där tänker jag också på. För någonting, som andra saker som stack ut. Och det var ju precis det här. Att ja, men så här, lite rädslan eller liksom så här, kanske inte ens rädslan, men hur är det att dö? Alltså, för hon skriver så här: at the end of life, the questions everyone asks of the dying person are if there's... Nej, för det var inte det. Nej, att många äldre är liksom så här, att vi pratar inte om det här med att... här. Ska du läsa?
Ja. Döende människor har så många frågor. Saker som kunde ha ställts mycket tidigare i livet om de hade tänkt på att de en dag skulle dö, som vi alla kommer att göra. Om de hade ställts tidigare, skulle dessa frågor om djupare frågor göra det möjligt för människor att hitta sina svar och sin egen frid snabbare. Då skulle de inte behöva leva i förnekelse om sin annalkande död av ren rädsla och skräck, som ofta är fallet.
Mm. Jag tycker att det där är ganska liksom synd. Att,
jo, men vet du vad? Det handlar ju också om att vi har inte döden särskilt närvarande. Mm. Eftersom vi är ju i livet ju.
Ja.
Och vi ska vara unga tills vi liksom, vi ska se unga ut tills vi trillar av pinn liksom. Mm. Så det är en del av problemet.
Alltså för någonting som stack ut för mig också i boken, som återigen, nu måste, alltså man, ni som lyssnar får ta detta fram, vi är 40 och har ingen relation till ålderdomshem eller någonting. Men att det var inte ovanligt att barnen ville inte berätta för sina föräldrar, eller att man berättade inte för den gamla att den var döende. Och du vet, hon berättar också, du vet, om sin resa, hur hon, liksom, du vet, hur det var en sån konflikt för henne. Ska hon berätta för dem att de är döende? Och hennes lösning till slut var att hon var ju brutalt ärlig. Alltså hon var så här, frågar dem så kommer jag inte ljuga för dem. Jag kommer inte ljuga för en döende person.
Yeah.
Liksom. Men det var inte ovanligt, alltså så här, att he also explained that the family had decided not to tell her that she was dying. Ja, liksom.
Ja, att man vill undanhålla döden till sista stunden liksom. Ja.
Och sen här också, du kan läsa detta om, detta är det sista vi har från boken, sen ska vi runda av.
Vi ska runda av snart. Ja. Jag bevittnade regelbundet hur skadligt det är att leva i ett samhälle som försöker hålla döden dold. Människor är inte bara oförberedda på att ta itu med de enorma känslor som dyker upp, utan blir desperata, rädda och sårbara. Familjerna till de döende ofta är än mer. Klienterna fanns i ett lugn innan de gav sig av, men barnens känslor var ofta bortom kontroll, blint styrda av rädsla och panik. Jo, men vad jag tänkte säga innan, det var ju det här att vi har, enligt psykologin så går vi igenom 8 stadier i livet.
Mm.
Och vi har stadier i slutet av livet där vi gör upp med liksom det som inte vi hann med, eller det som vi känner, eller på andra sätt. Liksom. Alltså nu är jag ju 46. Så att jag är ju i något stadie där jag funderar över döden och vad som är kvar. Liksom.
Mm.
Och det är sunt att göra det. Och gör man inte det, så kommer det liksom att komma och bita mig kanske när jag är 62.
Mm.
Alltså det blir värre och värre, sägs det. Mm. Att om man inte går igenom de här stadierna, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, så kommer man att tampas med dem mot slutet.
Mm.
Och det har jag också tänkt så. låt det som vill komma, komma. Mm. Så får jag bara ta det liksom, när det vill komma. Men låt det fan komma i tid.
Mm. Men det är ju som det avsnittet vi har med Moa om arv.
Mm.
Att liksom så här, ha diskussioner med dina föräldrar eller om du är äldre med dina barn. Vad har du för önskan? Vad har du för önskan för dem? Hur vill du ha det när du blir äldre? Hur vill du ha det när du blir sjuk? Hur vill du ha det när du är döende? Du vet, för det är så mycket, det är så många exempel i boken också. Du vet så här, om du vet så här, icke-kommunikation. Du vet så här, där liksom det ena barnet liksom känner dåligt samvete. Så det är liksom så här, vill ta hand om det. Ta hand om föräldern. Men du vet, har ingen erfarenhet. Så det är så, lägger kuddarna fel. Och så vågar inte föräldrarna säga till att det är obekvämt.
Nej.
Alltså,
nej.
Du vet, alltså att det är så mycket osagt. Och jag tror mycket på att försöka säga sakerna. Och det är klurigt. Jag tycker det är jättesvårt att prata med min mamma. Och sen när man väl försöker så får man ett pompösa svar.
Ja, som du inte ifrågasätter. Gör det. Vad fan menar du för att fråga?
Ja.
Eller vadå? Vad skulle jag fattat detta innan? Eller hur skulle jag fattat det? Liksom?
Ja.
Men jag är ju hårdare mot din mamma än vad du är.
Ja.
Och du sitter ju bara så här. Och jag är bara. Vad är det då? Jag är jätte... Jag är så jättemycket hårdare mot din mamma än vad du är. Liksom.
Och vi tycker om henne.
Ja, vi tycker om henne.
Ja. Ja, det är roligt. Men du, jag tänker att vi rundar av.
Ja, vi rundar av.
Ja, du, tack. För att, liksom så här, detta var ett avsnitt som lite all over the place. Men, ja, det, ska
ja, det är en pågående process antar jag för oss. Liksom.
Ja.
Att vi vill leva ett jävligt fullt liv. Liksom.
Ja.
Det är därför vi har det här avsnittet.
Ja. Och kanske, liksom, att, precis som du säger, en genväg. Att kanske är viktigare att ta den tuffa grejen nu än att behöva göra den dubbelt så värre i framtiden. Liksom. Ja, men lite som en investering.
Bättre, det är det.
Bättre spara lite nu och så få avkastning liksom, sen.
Mm.
Stort tack till dig som följer, lyssnar och sånt. Och vi ser fram emot, eller jag ser fram emot en så här skräckblandad förtjusning med era tankar och kommentarer.
Mm.
Tack så mycket.
Tack.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.